Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hallå, Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Jag provkör min tredje stand-up-timme endast en gång i sommar och det är den 31 augusti på Lund Comedy Festival. Lika bra att säkra en biljett till det nu direkt. Showen innehåller skämt som inte tidigare varit med i mina specials som finns på YouTube. Länkar till allt det här och mina andra kommande gig hittar ni på gardenfors.blogspot.com. Ni får jättegärna stötta min verksamhet som entertainer på patreon.com/arkivsamtal eller genom att swisha en valfri summa på 0760-724728. Uppskattar jättemycket alla ni som stöttar mina grejer. Jag har inte så jättemycket andra inkomster för tillfället, så er hjälp är lite en förutsättning för att jag ska kunna fortsätta pumpa ut underhållning på det sättet som ni är vana vid. Följ mig också gärna på sociala medier som till exempel Instagram och Twitter. Det är både roligt och informativt. Men nu kommer Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter Axel Tidelius. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Varsågod. Du är ståuppkomiker. Det här är din poddebut.
Exakt.
Och idag så ska vi prata om Larry David.
Precis, det är mitt expertämne för dagen.
Ja. De flesta lyssnarna av Arkivsamtal har nog noterat att jag är mer eller mindre fixerad vid Larry David. Och när jag tänkte på en lämplig gäst så försökte jag tänka, vem har jag träffat som är mest fixerad vid Larry David förutom mig själv? Och då kom jag på att det är nog du.
Jag tog priset.
Ja, men jag känner inte så jättemånga som är så die hard Larry David fans.
Du gör inte det, du överraskar mig. Jag är väldigt glad att du kom till den slutsats. Jag är jätteglad att vara här. Jag har lyssnat massor. Nej, men det är en fixering som jag har. Det som överraskar mig mer är att det jag tror är att många som blir Larry David-fans, de blir någorlunda fixerade.
Ja, jo, det är ganska... Alltså, jag har ju haft några kompisar och personer jag dejtat och sådär som varit jättestora Larry David-fans.
Okej.
Okay. Men de har liksom inte... Det här nördintresset, alltså en av anledningarna jag tänkte på det är att jag har träffat dig på olika stand-up-klubbar. Kanske Laugh House, den engelskspråkiga stand-up-klubben, mest på sista tiden. Ja. Och då har du vid två olika tillfällen haft på dig gympadojor som Larry David har haft.
Ja.
Vilka skor är det?
Dels så är det Jordans, så det är...
Men det är en speciell modell av Jordans.
Precis, det är en sån här retro-modell som de lyckligtvis tog tillbaka i produktion. Han hade såna när han spelade in Seinfeld-finalen. Mm. Och så har jag sett bild på det och så tyckte jag att de är väldigt coola. De heter Maroons.
Så han är inte med på dem i något Curb-avsnitt?
Nej, de är inte med i något Curb-avsnitt, precis. Och de andra skorna heter Simple Shoes. Ett märket och sen så är det en viss modell av dem. Ja, som jag har lovat dig att visa på nätet, för du var också intresserad av
det. Ja, men det var där jag kanske lite fattade hur tungt nere i Larry David-missbruket du var. Exakt. När du kom fram med dem och frågade, vet vem som har såna här skor? Exakt. Jag tyckte jag kände igen dem från Curb Your Enthusiasm.
Precis, det är inte bara att jag har skorna, det är också att jag inte kan hejda mig från att skryta om dem. Jag tror att alla andra kommer att bli imponerade.
Inte alla andra, men du kanske, du visste väl att jag var ett Larry-fan.
Exakt, det är faktiskt min go-to-replik om jag vet att någon är Larry-fan. Mm. Då säger jag att vet du vem som har de här skorna, så har jag ofta Larrys skor på mig. Det här har hänt tidigare. Jag träffade min flickväns föräldrar. Och det visade sig att de var fans av Curb.
Okay.
Vilket jag blev jätteglad av, såklart. Ja, precis. Det förbättrade mina prospects jättemycket. Ja. Och då sa jag just så här att pekade ner mot mina skor, så att jag gissar vem som har de här. Det visade sig att hennes pappa, som är Texasbo och jobbar med att designa cowboyhattar. Han hade på något sätt designat någon keps som Larry har haft i någon så här avsnitt. Så att vi blev genast väldigt bra kompisar.
Yeah.
Den enda som inte har blivit imponerad när jag har sagt det, som har kollat på Curb, är Jonathan Rollins, som har startat just den här Laugh House-klubben. Och det var, då blev jag också överraskad över just det här att han är inte fixerad vid Larry som person. Han tycker bara att serien är rolig. Men det är annars min spaning med just Curb, att många blir väldigt fixerade vid hans personlighet och så här, vad han gör för någonting och så här.
Jo, det har jag också hört. Att så, när jag hade en kontorslokal en gång. Då var det bland annat med artisten Jenny Wilson. Och hon hade just börjat kolla på Larry David. Hon sa ju så att hon störde sig på honom i början. Men sen efter ett tag så började hon älska honom som person också. Det, lite så jag kände också. Jag störde mig nog också på Larry David första gången jag såg honom då.
Exakt.
Jag började med det här pilotavsnittet som sen blev liksom förlagan till Curb, alltså hans HBO special. Men vi kanske ska ta det lite mer från början. Jag skulle bara inflika då att jag var med på just Laugh House när vi nämnde det, när du träffade din flickvän från USA. Hon satt i publiken. Och ni pratade med varandra och du fick hennes e-mailadress. Och det kändes också lite som en Seinfeld eller Curb-dialog, tyckte jag, när jag försökte övertala dig om att hon var intresserad.
Det kan vara så när vi har kommit en sån dialog. Eller hur?
Alltså, ja, det var verkligen som, är du dum i huvudet? Det är klart hon vill att du ska höra av dig nu.
Precis, du gick in i en sån här brygga över en viss detalj. Att varför förstår du inte att hon vill att du ska höra av dig nu?
Ja, och då hade du ändå just gjort en stand-up-rutin som handlade om att du inte förstod signalen när kvinnor var intresserade av dig.
Precis.
Vilket hon uppenbarligen har hört. Precis. Det köra just på scen.
Exakt.
Det är väldigt Seinfeldeskt. Men då har det blivit dags för det omåtligt populära inslaget Välj drycken. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Välj drycken! Vi satte oss, innan vi började spela in det här avsnittet, så satte vi oss och såg och fyllde i en Larry David-lucka som vi båda hade.
Ja.
Det vill säga kortfilmen slash pilotavsnittet som hette Norman's Corner.
Precis, Norman's Corner slash fordonet. Jag läste den formuleringen också. Fordonet. Det verkade ju vara ett väldigt kortkommet projekt. Liksom.
Det var då, alltså Larry David har skrivit den här halvtimmesgrejen som vi nu hittade på YouTube. Jag har letat efter den i många år. Det enda jag hittade, man fick typ, det enda sättet jag kunde se var att någon sålde en VHS-kassett med den i USA, liksom på Amazon eller någonting, att man var tvungen att beställa, och då var man tvungen att beställa massa en VHS-samling där den bland annat fanns med på. Och där tänkte jag, det gör jag någon gång i framtiden. Men förra året är det tydligen någon som har laddat upp den på YouTube.
Jag tycker att det här är väldigt roligt att du schemalägger att du kommer göra det här absurda draget någon gång i framtiden.
När någonting är svåråtkomligt så blir man ju extra sugen på det också.
Om någonting är svåråtkomligt för mig, då kan jag komma in i ett psykotiskt ögonblick där jag måste beställa just då. Men sen förstår jag det senare att det här är jättedumt. Du däremot schemalägger här och kommer antagligen göra det någon gång i framtiden.
Nej, nu när jag finns på YouTube så...
Ja, precis. Jag glömde det. Just nu behöver inte det.
Nej. Men då, det tog en halvtimme, så då så drack vi lite vatten, du drack lite vatten och jag drack, och vi båda drack vitt vin. Som jag har en klunk kvar av och du har typ nästan allt kvar.
Nästan allt kvar.
Men du får välja om du vill ha någonting nytt, någon side order, kanske en ny servering av vin eller någonting. Men här kommer i alla fall alternativen. Oppigårds Everyday IPA, Fanta Zero, Il Nostro vitt vin, som vi just nu håller på att dricka, Dry Martini, Sherry, Hawaii Gay Club. Sen finns det Red Bull i smaken av kiwi, tropisk apelsin och cola. Förresten, de har gått ut nu, datumstämpeln.
Ännu bättre.
Så de kan vi stryka från listan.
Okej.
Ja, eller om du vill ha gammal Red Bull. Yeah. Sen är det häxblandningen, det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan det genomgick en så kallad corporate rebranding. Och för tråkmånsar och nejsägare, vatten.
Jag är ingen tråkmåns och nejsägare.
Nej.
Jag kan ta sherry.
Ja, men då, jag fyller nog på lite vitt vin och då är vi strax tillbaks med dryckerna kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Då är vi tillbaks med dryckerna, vitt vin och sherry. Ska vi försöka, vi kommer ju hoppa lite fram och tillbaks i Larry Davids historia, men för er som inte har så bra koll på Larry David, Lawrence Gene David, eller vad heter han på riktigt?
Ja, jag tror att det är chatten.
Något sånt, ja. Han är då en man från Brooklyn i New York, USA. 71 år gammal nu.
Mm.
Haft en ganska lång karriär. Som han började väl som ståuppkomiker. Det var väl hans första liksom väg in i nöjesbranschen, kan man väl säga.
Precis.
Innan dess har han jobbat med lite småjobb. Han har kört taxi, han har stått i en affär och han har pluggat historia bland annat.
Ja, det är en rolig detalj, för jag tror att det är ganska viktiga delar för hur han har blivit sen som person. För det var någon slags ökenvandring för hans del efter att han pluggade. Där han liksom inte gjorde någonting som hade med det han hade pluggat att göra. Så han var chaufför åt en gammal tant, bland annat. En tant med väldigt dålig syn. Hon var väldigt noga med att bilen skulle vara ren, brukar han beskriva.
Mm.
Och eftersom att hon var, hade dålig syn, så brydde han sig inte om det. Så bilen var extremt smutsig. Och det där var liksom en väldigt bitter och jobbig tid av hans liv, har han beskrivit det sen. Så att innan det att han kom in i stand-up och så är en bild av att han var ganska olycklig och miserabel på olika sätt.
Och sen hans första, liksom, som stand-up-komiker, så var han inte speciellt framgångsrik. Alltså, meningarna går lite isär hur framgångsrik han var. För att han själv har ju beskrivit det som att han var en total fuck-up, liksom. Men det tror jag är lite hans egen storytelling, som att han vill. Vissa andra komiker sa, men han var ett ganska stort namn i liksom det som skulle kunna kalla den alternativa scenen. Och det ledde ju till att han fick han blev upptäckt av Hollywood.
Ja.
Alltså, eller Hollywoods TV. Jag vet inte om han började jobba på Fridays innan SNL. Alltså Saturday Night Live.
Ja, det tror jag att han gjorde.
För Fridays då var kopian av Saturday Night Live, som då gick på fredagar och var ett sketchhumorprogram.
Precis, jag tror att han beskrev det som att han trodde att det var ett skämt när de kallade det för Fridays. För att det var så pass fånigt.
Det var så likt Saturday Night Live.
Så pass fånigt pastisch, liksom.
Jag har sett en väldigt rare Larry David stand-up-rutin.
Okej.
Ja, det var ju då Larry Davids granne, Kenny Kramer.
Ja.
Som då är en del av inspirationen till Kramer i tv-serien Seinfeld.
Precis.
Alltså Cosmo Kramer.
Precis.
Men han, den grannen, han gör en slags Seinfeld-tour i New York som jag tror pågår fortfarande.
Ja.
Att man får då åka på en liten busstur och kolla på olika Seinfeld-relaterade sightseeing-mål.
Mm.
till exempel då, men, exteriören, restaurangen där de sitter på. Man får äta på soupnats istället och,
precis.
Och lite sådana saker. Men då var det också, i bussfärden så sa då Kenny Kramer att jag har en väldigt ovanlig inspelning av Larry David.
Aha.
Och då var det för att det var så här att Larry skulle vara med i någon amerikansk talkshow.
Ja.
Och så sa Kenny Kramer, ska jag spela in det från tv? Så sa de så här, nej men de spelar in det där så jag får typ ett så här referensband. När jag är klar, då behöver inte spela in det. Och så sa då Kenny liksom, jag spelar in det för säkerhets skull. Och sen så kom han tillbaka och så sa han, fick du med referensbandet? Nej, det blev något fel så det spelades aldrig in.
Ja.
Så han, typ Kenny Kramer då, påstår att han har det enda inspelade versionen av den här. Och den visar han på den här Seinfeld-tourbussen.
Det är ju faktiskt en jättebra del av den tourbussen. Mm. Det måste vara det mest värdefulla.
Ja,
contenten.
En grej med det är ju att det suger rätt kraftigt.
Är det så?
Det är inte bra alltså.
Det är inte bra.
Nej, alltså han kör någon rutin som då där han gör en act out av att det är någon som är inför rätta för att ha alltså det är någon som blivit påkommande med onanerat.
Ja.
Och så är det typ jag vet inte om han säger att det är självupplevt, men det är typ att hans pappa kommit på honom med onanera.
Yeah.
Och så agerar han ut någon form av domstolsförhandling.
Yeah.
Alltså så att han ska försvara sig som onanist. Alltså yeah. Det låter kul i teorin,
yeah.
Men jag skrattade inte när jag såg det.
Nej, okay.
Han ställde sig upp och man såg att det var något av en bombning.
Yeah.
Som han körde då i det.
Precis, jag tror att jag har sett en senare version av den. Och den är ju den här HBO-specialen. Då säger han att såhär, närmast jag har kommit döden, det var när jag onanerade med såhär 40 graders feber eller något sånt där. Och sen så berättar han då om den upplevelsen, hur hemskt det är med febern. Och sen så next thing I know, boom, boom, boom. Och sen ser han ljuset. Och han ser inte bara ljuset, han ser dessutom såhär sina släktingar. Som det första de ser av honom i döden är ju den här onanerande äcklet. Så de skriker liksom, Larry, my god, what are you doing? Liksom, det är väldigt likt det här, The Contest.
Ja, det är ett Seinfeld-avsnitt där de har en onanitävling. Alltså Jerry Kramer och Elaine och George.
Precis.
Vilket har blivit framröstat av TV-guide som nummer ett. Etta på listan över de 100 bästa tv-avsnitten som någonsin har skrivits.
Ja.
Och det är skrivet av Larry David.
Ja.
Så det är ju ganska stor ära. Om nu TV-guide är något ärofullt.
Ja, precis. Men låt oss återkomma till just det här med material som liksom färdas genom hans karriär. För det är ju någonting som återkommer på något sätt det här. Ja. Att man får se genom hans karriär olika versioner av lite samma skämt.
Den.
Och sen så får man bedöma lite vad som är bäst.
Nej
men visst, Contest är ju så här. Om man ska prata om Seinfeld så är det väl lite det som fick det att slå igenom på ett helt annat sätt. Det var en milt framgångsrik serie som sen blev en liksom succé. Så det var när Contest sändes som de sen hoppade upp till så här 30 miljoner tittare per vecka.
Var det så en skillnad? Det avsnittet gjorde som skillnad?
Precis, alltså någonstans i den regionen i alla fall. Och jag har en bild av att det fanns en sån här väldigt tydligt hopp i tittarsiffror.
För det har inte jag hört innan, men det kan väl stämma.
Nej, precis. Nej, men det är någonting som jag har fått höra.
Vad har du gjort för, alltså, vad har du haft för källor på din Larry David-kunskap? Har du läst mycket på nätet eller läst några böcker? Eller vad har du?
Ja, precis. Jag har läst väldigt mycket på nätet och lyssnat väldigt mycket på intervjuer. Och då dels med honom och sen som är Jerry Seinfeld och sen så personer och sådär, som har jobbat med den serien och sådär. Och det blir på något sätt att det är ett löst hopplock. Det jag inte kan riktigt referera till var det kommer ifrån. Men det är någon slags hörselminne där jag plockat upp den här typen av information.
Ja, han medverkar ju inte i så jättemånga poddar. Det känns ju mest att han går med på att medverka i poddar när det är någon han känner som håller i podden.
Ja, precis.
Om det är
sånt.
Då till exempel Jeff Garlin som han spelar mot i Curb Your Enthusiasm.
Ja.
Och sen var det någon podd där han prata mycket sport med någon sportintresserad kompis.
Mike Lupica.
Okej.
Okay. Är en sån här sportjournalist i USA som är rätt framgångsrik. Dyker också upp i Seinfeld som referens vid ett tillfälle.
Mm.
The Red Dot-episoden.
Mm-hmm.
Där George ska försöka imponera på dem som jobbar på det här bokförlaget som han då har blivit anställd på. Och de frågar så här, what do you read? Och då säger han efter en stunds betänketid, Mike Lupica.
Mm-hmm.
Och det är liksom en sportjournalist, helt fel svar.
Han skulle ha sagt
en rysk författare från 1800-talet eller något sånt där.
Men är det en sån top of mind så att skämtet var att de vet mycket väl vem Mike Lupica är?
Nej, de vet nog inte vem Mike Lupica är. Skämtet är att han försökte säga att han sa det för att imponera på dem. Jag kommer ihåg att de tar upp det i den här podcasten då, och då säger Larry att han tycker att det är väldigt roligt att han sa det för att imponera på dem. Mike Lupica håller inte riktigt med. Han är lite så här, jo, det hade så kanske det är.
Han kanske hade författarambitioner om Mike Lupica och tycker att det är sugigt och blir en punchline på någon
han
som är ointellektuell.
Han såg som någonting större än en sportjournalist
Men du blev väl lite, jag fan med du har sagt att du blev sportintresserad via ditt Larry David-intresse.
Nej, inte så mycket så. Jag har alltid varit väldigt sportintresserad. Mm. Däremot så kom, vad ska man säga, Larry David-fascination kom tillsammans med någon slags generell USA-fascination.
Mm.
Och då blev jag väldigt intresserad av amerikansk sport just.
Mm.
Så att det är lite genom just så här Jerry Seinfeld och Larry David då, som jag har varit så här, de här lagen som de håller på är lite intressanta för mig. Så varför är de så passionerade kring sådana här lag som jag tidigare bara avfärdat som ett baseballlag, verkar inte vara speciellt intresserad och sådär.
För Larry David, det är väl baseball som är hans främsta sport? Som
framförallt
är
amerikansk fotboll.
Är det?
Det
jag tycker han pratar som mycket mer om baseball.
Ja, men båda de två är jättestora intressen för hans. Och så är det så här, det är New York Jets är hans stora lag i amerikansk fotboll.
Okay.
Precis, så jag började hålla på dem.
Är de det mest framgångsrika New York-laget?
Tvärtom. De är det minst framgångsrika New York-laget och nästan minst framgångsrika laget i USA. Det är så här, lite så här någonting man kan få ett skratt på är att man har börjat hålla på Jets. Och så är det liksom att då har du ganska mycket tråkigt framför dig. Liksom.
Men i baseball så håller han på Yankees? Eller?
Yankees, väldigt mycket mer framgångsrika. Största, ja, de är ju väldigt framgångsrika.
Hur kommer det sig att han har valt just de två? Ett jätteframgångsrikt och ett mindre.
Ja, alltså Yankees tror jag att han höll på. Det var nog någorlunda vanligt. Nej, nu ska vi se. Det är någonting som är lite underligt med det här. Och det är det att man brukar egentligen hålla på. Nu ska vi se. Yankees och sen då Giants.
Mm.
Och sen Rangers, New York Rangers i hockey.
Okay.
Och sen Knicks. Så det är liksom de här lite mer etablerade Manhattan-lagen på något sätt. Medan sen finns det då de här lagen som hör lite mer till Long Island och så här, där han kommer ifrån. Och då är det New York Mets som han borde ha hållit på.
Yeah.
Och jag tror att han gick emot sina kompisar med det liksom, att han höll på dem. Och sen så är det Jets som hör till den. Och sen så är det Nets i basket. Och
men Long
Island,
han är från Brooklyn. Fast han kan flytta
det. Ja, just det. Precis. Jag tänker på Jerry.
Fast jag vet inte om Long Island.
Men det är lite som att...
Alltså, ligger inte Brooklyn på Long Island? Alltså, jag har lite dålig koll på New Yorks geografi. Men jag för mig att Long Island är hela den stora ön där Brooklyn är en del av.
Precis. Brooklyn är liksom så nära Manhattan som man säger. Liksom Brooklyn snarare än Long Island.
Men man säger ofta Long Island när man är från Long Island, men inte Brooklyn eller någon annan känd del av Long Island.
Vi säger så, jag konstaterar det tvärsäkert nu att det är så.
Det kanske är. Jag har försökt få koll på det.
Ja.
Men jag har inte fått full koll på det.
Precis.
Men hade du något mer på det, eller ska vi återgå till lite kronologin här? Där liksom, om vi då har, han har kört stand-up ett tag, han har börjat så smått på Fridays, alltså den här tv-serien där han spelar då som skådis i sketcher där också, har jag sett.
Precis.
Och han skriver en del manus där.
Exakt, och där träffar han även Michael Richards.
Som spelar Kramer.
Exakt.
Och även Larry Charles, som då har skrivit manus till både Larry-projekt som Seinfeld TV-serien och Curb Your Enthusiasm.
Just det.
Och som då skrev, var med och gjorde Borat-filmen. Han regisserade den och jag tror han var med och skrev den också.
Precis.
Så... Så det var ju viktigt för honom på det sättet. Ja, har du sett mycket av Fridays?
Nej, jag tror heller inte att det går att se så mycket.
Alltså, det finns på YouTube.
Är det så? Ja. Men jag har ju sett klipp på honom där han gör en så här väldigt undig sketch.
Mm.
Och sen så har jag sett de här klippen på Michael Richards när han gör en så här gymsketch och så vidare. Men jag har en bild av att det inte var speciellt framgångsrikt till programmet.
Liksom. Fridays, det gick bara 2 säsonger.
Precis.
Medan SNL då har gått, det går ju fortfarande.
Ja.
Och det började på, vad var det, 60- eller 70-talet?
Mm, precis.
Och där så var då han manusförfattare, men han fick bara med en sketch.
Exakt.
Vilket gjorde honom arg. Och då så hade han sett på tv och film hur de såg upp sig där, att de gick in till chefen och skrek liksom, och att de hatade stället. I quit.
Yeah.
Han ställde till en sån riktig scen.
This place sucks.
Ja, och sen så då så gick han hem och pratade med sin granne Kenny Kramer, och sa det här kanske var ett misstag. Jag vet inte hur jag ska betala hyran och räkningar och sånt nu. Det var ju rätt bra jobb, mycket på hög lön och så.
Precis.
Och så sa då Kenny, men gå bara tillbaks nästa dag och låtsas som ingenting. Och det testade Larry. Och det funkade, det var ingen som sa någonting. Han bara jobbade vidare där då, trots att han hade sagt upp sig. Han kan inte lämna in några officiella papper när han sa upp sig, men det har han ju då skildrat i Seinfeld, att George gör samma sak i ett avsnitt. Men enda skillnaden är att när han kommer tillbaks så säger folk, sa du inte upp dig George?
Ja, precis. Jag tror också att det är, visst är det Jerry som övertalar honom att komma tillbaka till jobbet,
ja,
som att ingen har hänt också. Ja. Precis. Så att det är mycket mer, det är mycket roligare om ingen går med på det liksom. Om det är någon så här lite näsvis jobbig person på kontor som säger nej, men du slutade ju.
Men han bodde när han liksom bodde granne med Kenny Kramer, det var på, jag tror det var i det var ju på Manhattan då. Kanske i Hell's Kitchen eller något sånt där. Och det var ett sånt specialhus som var liksom subventionerat för folk som jobbade inom scenkonsten.
Ja, precis. Jag tror att han bodde egentligen i The Porn District länge. Mm. För att någon släkting till honom hade någon så här lägenhet där.
Mm.
Och det är så här lite rowdy område. Så att han brukade låtsas som att han var en narkoman när han gick hem. Så han brukade liksom gå haltandes och skrika och göra konstiga läten för att ingen skulle råna honom.
Ja, det var en story som jag missat.
Ja, exakt. Så det var liksom det området han bodde i New York, tror jag, under tiden han gjorde stand-up och sådär. Så då hade han väldigt, väldigt lite pengar och sådär.
Ja. Han åt typ beefaroni, har jag läst, alltså så här köttfärs på burk eller någonting,
yeah.
Som också har, jag tror det skildras i Seinfeld någon gång när hästen äter beefaroni och blir gasig i magen när Kramer ska men sen efter då hans SNL-tid, det var där den, alltså innan då, Seinfeld blev hans stora genombrott, Larry Davids, eller i alla fall som manusförfattare,
yeah.
Som skådis och ansikte utåt så var det ju med Curb Your Enthusiasm, det som på svenska heter Simma Lugnt Larry, som blev hans, det var då man började känna igen honom.
Mm.
Det var då jag fick reda på vem han var.
Yeah.
Och den HBO-piloten som var då förlagen till den serien, den kom 99, så det är ju 20 år sedan, det är ju jävligt länge sedan, men innan dess så fyllde vi just i en lucka att han hade gjort den här Norman's Corner.
Precis, med Gilbert Gottfried. 88, just var det så?
Ja, jag tror det. Innan det dess måste han ha varit skådis i... För jag upptäckte, för han har varit skådis i olika Woody Allen-filmer.
Mm.
Alltså Radio Days är någon... slags kommunistisk granne spelar han där, tror jag.
Exakt.
Vilket år kom den? Var det innan Norman's Corner? För jag fan med den var typ, det var på 80-talet.
Ja, alltså det är så jobbigt att liksom placera de här i tid, för att de här tv-projekten ser så himla gamla ut, medan Woody Allen, det är ju liksom storfilmer då. Så att de ser ju mycket mer uppstädade ut. Det kan ju vara så att de är tidigare i alla fall. Men jag vet att han var med i han har varit med i någon Woody Allen-film innan det, att han började.
Innan Radio Race.
Jag tror att han var med i en, han är med i en film som heter New York Stories. Just. Och där är han faktiskt med på film. Medan Radio Days så tror jag bara att man hör honom skrika. Liksom. Medan New York Stories, där är han med och spelar liksom lite tillsammans med Woody Allen. För att Woody Allens mamma har försvunnit i ett så här magitrick. Och då är Larry vaktmästare på, den, på det stället.
Och där sen långt senare, typ 2007, så var en huvudroll i filmen Whatever Works.
Exakt.
Men då hade han ju redan slagit igenom som Curb-killen liksom.
Precis.
Och frågan är hur mycket Woody Allen inspirerad Larry David är. Har han sagt det i olika...
Ja, han har berättat att han är oerhört Woody Allen inspirerad. Jag tror att om man ska härleda hans inspiration någonstans är det Woody Allen och Mel Brooks.
Mel Brooks har jag hört oftare. Men för jag tänkte på när jag hörde då Jason Alexander berätta om när han blev castad till Seinfeld i rollen som George.
Yeah.
Då läste han manuset och han tyckte att det här är ju typ som Woody Allen. Och då så tänkte han, men då gör jag min Woody Allen-imitation när jag gör min audition.
Yeah.
Så fick han då några repliker som då var i piloten.
Yeah.
Där han ska säga så, signals, Jerry, signals.
Yeah.
Och när man ser honom göra det så är det väldigt likt Woody Allen. Och
han signals, sig, Jerry, signals.
Han tog på sig glasögon som då Jason Alexander inte hade vanligtvis, för att han ville bli mer lik Woody Allen.
Yeah.
Men han sa då att Jerry Seinfeld och Larry David, de fattade inte att han gjorde en Woody Allen-imitation. Utan de bara sa, perfekt, det är det här vi letar efter. Och sen fortsatte han göra det fram tills han insåg att den här karaktären är väldigt baserad på Larry David. Alltså karaktären George. Det var typ han kollade på manuset, Jason Alexander, och sa så här, nej fan, det här känns inte trovärdigt. Ingen skulle reagera så här i den här situationen. Och så gick han och klagade lite hos Larry. Kan vi inte skriva om det här? Det är inte trovärdigt. Och så sa då Larry David att jag har varit med om den här situationen och jag reagerade exakt så som det står. Och då fattade han, okej, den här karaktären är baserad på Larry. Då ska jag göra en Larry David-imitation istället för en Woody Allen-imitation.
Ja, precis. Och det är så här, jag tror att det är det här avsnittet, det här, The Phone Message. Det här när han har lämnat massa arga meddelanden på en tjej han dejtars telefonsvarare. Och så har hon varit bortrest, så hon har inte hört dem.
Nej.
Och då måste han liksom försöka få tillbaka de här. Så han måste liksom på något sätt ta sig in i hennes lägenhet och byta ut telefon. Och det här är då någonting som han har gjort på riktigt.
Det är Larry
han gjort. Ja, exakt. Det har han gjort. Och det är den här fantastiska återkommande grejen med Seinfeld-avsnitt där det är en sån här absurd handling där han faktiskt har gjort någonting. Så det är inte bara en idé, utan det är någonting som har hänt. Och sen så var det också, tror jag, någon så här viss... det är det här preemptive breakup som de diskuterar. När George vet att hans flickvän kommer att göra slut med honom, men han vet inte hur han ska förhindra det. Och då föreslår Kramer det att om du gör slut med henne, så är det som att du vänder på steken. Då kommer hon undra varför.
I got no hand precis, in this relationship.
Precis, det är det som är grejen. Och då säger han att I have no hand, no hand. Men han hade egentligen inte förstått hur han skulle säga det. Liksom, han säger ju inte no hand, no hand två gånger efter varandra. Det säger inte en vanlig person bara. Det är liksom en sån här väldigt karaktäristiskt sätt för Larry att prata.
Ja,
liksom.
Som han har plockat från Mel Brooks. Han kör ju väldigt mycket såhär, I was in this room.
Ja.
Jag tror till och med Larry har berättat att han är väldigt inspirerad av den rytmen i Mel Brooks språk, att upprepa grejer på det sättet.
Det här är jätteroligt för mig att höra, för jag är så lite bekant med Mel Brooks.
Kan vi gjort ett specialavsnitt av Arkiv Samtal om Mel Brooks också?
Då kan det vara min väg att förstå mer om Mel Brooks.
Och jag håller nyss på att läsa en Mel Brooks biografi. Har du läst biografin Pretty Pretty Good om Larry David?
Nej, det har jag inte gjort.
Den är inte jättebra. Den är, alltså, den första halvan är liksom, berättar de lite om hans liv. Och sen så andra halvan är typ en episode guide till alla avsnitt av Curb Your Enthusiasm som då hade släppts.
Ja.
Det kändes som att det var utfyllnad på något sätt.
Ja, det går att kolla på dem.
Ja, ja absolut. Men då, det, jag vet inte om det är lite kommentarer till eller något sånt. Ja, jag okay. orkade inte läsa klart den episodguiden. Men,
men det jag har läst är i bokform. Liksom. Det är det här manuset till hans pjäs. Fish,
ja, ja,
in, the
Fish
Dark.
In the Dark. Ja, det är ju också en obskyr... den är ju svår. Jag har ju inte sett den eftersom den gick på Broadway. Och jag tänkte att den finns ju inte filmad. Men nej, jag har inte tänkt så långt att man kunde läsa manuset.
Nej, precis. Men det finns liksom som bok.
Aha. Ja, kan man beställa den från...
Du ska få den av mig som en present.
Ja, men tack.
Jag tror inte att den är speciellt dyrbar. Den är ganska kort, den där. Mm. Men det är så här...
Är det roligt, manuset?
Det är väldigt, väldigt roligt. Och det som är...
För det var en Broadway-pjäs som man gjorde...
2015, tror jag.
Ja. Så det var ju mitt... Han håller ju fortfarande på med Simma lugnt Larry, som tv-serien heter på svenska. Jag vet inte om det fortfarande heter det, men... Seinfeld fick jag lära mig att det från början på Sveriges Television hette Seinfeld skämt och sidor.
Precis, det är en jätteundig titel. Tycker jag åtminstone. Men
Fish, nej, precis. In the Dark.
Han gjorde den pjäsen och den blev väldigt framgångsrik. Så han spelade den huvudrollen och sen så var det Jason Alexander som tog över och spelade huvudrollen där.
Ja. Jo, fan, det är nog, kanske det jag ångrar mest i hela mitt liv, det var att jag och Jens Rosengren, som har filmat väldigt mycket av grejerna jag har gjort, han är också jättestort Larry David-fan.
Yeah.
Och vi satt när Fish in the Dark gick och kollade på biljetter till, bara såhär, okej, biljetterna kostar, de kostar säkert 1,7.
Yeah.
Och vi skulle liksom behöva åka till New York bara för att se den, och så att vi tänkte att det blev lite dyrt att lägga liksom 8,000 bara för att se en pjäs.
Ja.
Men det jag ångrar mest i hela mitt liv är att jag inte gjorde det då.
Det kan jag absolut förstå. Mm. Jag tror att det var genuint roligt för dem som var fans att kolla på det.
Mm.
För jag tror att man får se på när håll och så är det kul på det sättet. Men så här, det som var roligt med att läsa det här manuset, det var ju det att man får se liksom på något sätt någon slags rytm i de här replikerna. Så om man är intresserad av skrivande och sådär, så blir det väldigt kul att läsa. Att så här, ja, jag antar att det är skrattet på grund av det här och det här. Och det
skriver han kul. Ute? Jag antar att här kommer det skrattet.
Nej, utan det är snarare att man kan märka på replikerna. Liksom, att det här är en sån här replik som den antagligen fick sett på. Det är en sån här grej som är allt läsande, liksom man kan föreställa sig på ett ganska kul sätt hur det såg ut. Liksom.
Jag läste en Rolling Stones, jag var i USA när den skulle ha premiär och då var Larry David på The Cover of the Rolling Stone, som är ju en sån här milstolpe för de flesta inom showbiz. Mm. Och det handlar ju mycket om att Larry David är så här, är lite ambivalent av så här, jag vet inte varför jag gör det här. Mina föräldrar är döda, så det är inte för att imponera på dem. Yeah. Men jag blev ganska nyligen singel, så jag antar att det är för att få kvinnor. Jag antar att det är därför jag gick med på det här. Jag har haft ångest för att göra den här intervjun. Jag tycker inte det är roligt. Och då pratar man om Fish in the Dark. Yeah. Och är med på repetitionen av den Broadway-pjäsen.
Ja, ah, den får man med där.
Och då är det liksom, de har någon som har det är någon kille där som är ett fan av Larry som har bättre koll på hans karriär än han själv har. Som liksom så här får bryta in och säga att det här skämtet har du redan använt. Och då så säger han, det användes i ett Seinfeld-avsnitt. Och så kollar de upp det, ah fan, det är redan använt.
Ja, vad häftigt, det är ett sånt där tecken på att man har haft en väldigt lång och bra karriär. Kan jag tänka mig, den hade jag hört talas om det med tidigare Paul McCartney. Som har något ansvar för att han inte ska skriva samma låt två gånger liksom.
Ja, jag tror Woody Allen har samma grej. Att det är några andra som har mer koll på det. Att han inte upprepar sig för mycket.
Maybach, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag, Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Men det här att göra slut i förebyggande syfte.
Ja. Yeah.
Jag har också hört Larry David prata om det, att han hade gjort det i verkligheten.
Just det.
Han sa, it worked tremendously.
Just det, precis. Och det är också så här, det är också någonting som jag tycker är kul med de här avsnitten. Och så här, det är liksom väldigt verkliga saker, väldigt verkliga idéer som på något sätt färdas genom den här serien. Men det är ganska kul att fundera på dem nästan alltså väldigt länge. Just där, är det verkligen någonting som fungerar det här? Samma sak med många av de här Curb-avsnitten, så här, att fungerar det verkligen det här accidental text on purpose?
Ja, att liksom skicka ett sms som man låtsas sig skickat av misstag, men exakt, det ska vara medvetet.
Exakt.
Alltså, som till exempel om man har bråkat med sin flickvän, så skickar man ett sms där jag skriver så här, tjena Axel, jag har bråkat med min flickvän, jag älskar henne egentligen jättemycket, jag vet inte varför jag sa de här grejerna, men nu tar jag, vi kanske får skjuta upp vad, alltså så här, så ska hon läsa det, jag fattar att det här inte var till mig, men Det var fint att du känner så här.
Ja, exakt.
Det är nog, ja, men det kan säkert funka om man gör det på ett snyggt sätt.
Ja, men det kanske inte är i topp 5 av hans idéer som han har kommit på. Men det är så här, det är någonting som jag tycker är ganska roligt med de här idéerna väldigt många gånger. Att det är så här, det går på något sätt att ha en åsikt om huruvida det går eller inte.
Mm.
Eller om han har rätt eller inte i sak. Liksom.
Ja. Men om vi då har kommit fram till den här luckan vi just fyllde i, det vill säga Norman's Corner, som kom då 2 år innan pilotavsnittet av Seinfeld.
Ja.
För pilotavsnittet av Seinfeld kom 89, det vill säga 30 år sedan.
Just det.
Och 87 då så gjorde han den här piloten med komikern Gilbert Gottfried i huvudrollen.
Ja.
Jag gissar att även han är av judisk härkomst.
Ja, precis. Ganska känd och helt egen röst.
Mm. Han har väldigt gnällig så här. Alltså väldigt
ganska bra imitation tycker jag. jag hade aldrig försökt imitera honom. Han hade väldigt så här egen röst, verkligen. Mm. Alltså, så här, jättegnällig och väldigt så här skrikig ofta i intervjuer och sådär.
Jo, jag såg honom upp i filmen The Aristocrats, dokumentären om ett skämt som oftast görs väldigt grovt.
Mm.
Och då trodde jag inte han pratade så på riktigt. Jag trodde han trams att han hade en karaktär.
Precis.
Men han verkar ju prata så.
Ja, men han pratar verkligen med människor som att han är mitt i något så här total fyllegarv. Liksom. Mm. Att det är så här, att verkligen släppt lös helt.
Mm.
Och så pratar han i det på något sätt.
Ja.
Och det verkar vara mer eller mindre någon slags persona. Men så han låter väldigt speciell bara så här.
Jag tror att Gilbert Gottfried var väldigt stor på 80-talet i USA. Mm. Men i Sverige är han mer eller mindre okänd.
Exakt.
Men den här tv-filmen då, eller piloten eller vad man ska kalla, den var väldigt intressant att se.
Ja,
om man är fan av Seinfeld och eller Simma lugnt Larry, så kan jag verkligen rekommendera att se den.
Ja.
Alltså den var ju inte, som konstverk var det inte fantastiskt. Alltså det var väldigt roligt på sina ställen. Vi båda skrattade högt vid flera tillfällen åt den. Men det var väldigt konstigt. Det handlade om en kille som har ett sånt där newsstand i New York.
Exakt.
Alltså det vill säga, jag vet inte om det finns inte riktigt sådana tidningskiosker som står i Sverige på samma sätt.
Nej.
Men där de säljer tidningar och godis mest liksom.
Mm.
Och så är det Gilbert Gottfried som står där och pratar med kunder. Och redan från första sekunden så känner man att det här är väldigt mycket Larry David. Alltså mycket Larry David rants.
Ja, och väldigt mycket det liksom vad som man märker tidigt i Seinfeld vad de försöker åstadkomma. Det vill säga att verkligen porträttera någon slags New York.
Ja, och
en autentisk New York-miljö liksom.
Och absolut, a show about nothing. Alltså de pratar ju om väldigt små saker. De kan bli, alltså på samma sätt som i Seinfeld kan de bli besatta av någon godisbit eller liksom.
Ja, exakt. Väldigt mycket så här att hantera irritationsmoment.
Mm.
Och i det här fallet så är det väldigt mycket genom att man skriker för sig själv.
Ja.
Vilket jag har en känsla av var väldigt mycket Larrys sätt att hantera det länge. Medan det väl senare blev i Seinfeld-serien så var det mycket lättare att kolla på, antar jag, den här varianten att han pratar med Jerry om det.
Mm. Ja, det var ju så här lite halvt man. Han börjar prata med någon kund i den här Norman's Corner.
Exakt.
Och sen går kunden iväg och han fortsätter skrika för sig själv. Men jag tycker, jag har läst väldigt mycket liksom, om Seinfelds historia. Jag har sett liksom extra material och jag har läst Seinfeldia boken och jag har läst liksom biografier. Men den här Norman's Corner har aldrig nämnts. Det känns som den, de har mörkat den, för det är ju lite som en förlaga till Seinfeld. Det är liksom så här, det här, ja, men ungefär som Repmånad var till Sällskapsresan.
Ja, visst. Och verkligen så här, det är därför som det är intressant med det här ordet fordon, att det är som att Larry prövade liksom lite det här typen av material med
Gilbert Gottfried. Det är något du läste på nätet, att det här var ett fordon.
Ja, precis. Jag gillade det ordet. Så det var så här att det här kunde vara ett sätt för honom att göra sitt material på.
Mm.
Och jag antar att det bara visade sig när de testade serien eller på ointresset av dem som skulle producera den, att det funkade inte med den här typen av leverans.
Nej. Seinfeld känns som ett bättre format, för det är mer vardagsnära. Det här var ju rätt vardagsnära, men de har vissa absurdistiska inslag i Norman's Corner.
Exakt.
Att han börjar prata med en kvinna på ett tidningsomslag på något sånt beauty magazine.
Mm.
Och så liksom sugs han in i den världen. Och så kommer han, och så börjar han prata med först med henne, att hennes ansikte bara röra sig på tidningsomslaget.
Yeah.
Och sen så sugs han in liksom och hamnar i hennes lägenhet. Och då kommer den gamle one-liner-komikern Henny Youngman in.
Ja.
Som är, jag gillar honom som, han är liksom riktigt så old school one-liner-komiker.
Mm.
Också av judisk härkomst och liksom sån klassisk gammeldags showbiz-man. Och så kommer han in och bara liksom matar one-liners.
Ja.
Med, komplett med såna frigidish, alltså trum efter one-liners. Och det är liksom, det bryter verkligen, det är roligt, men man tappar ju lite flytet i handlingen. Sen kommer det ju någon bizarr lär eller dockanimation. Kommer du ihåg den?
Ja, precis. Och mycket av det här var ju liksom fantasier som är, om man nu är lärifan, vilket jag kan tänka mig att många som lyssnar är, då är det så här, just så här, ofta om Larry tycker att någonting låter absurt i Curb, så kommer han att göra någon slags act-out på hur det skulle kunna se ut. Och det är roligt apropå det här att det är The Norman's Corner, men det finns några så här avsnitt, jag tror att det är det här Affirmative Action-avsnittet.
Vilken tv-serie snackar de om nu?
Curb Your Enthusiasm. Där Larrys fru Cheryl berättar att hennes läkare tar inte emot telefonsamtal på helgerna.
Mm.
Och Larry tycker att det är absurt, och så säger han att så här, varför är det så? Och sen så gör han en sån här act-out där den här läkarens fru har bestämt för läkaren Norman att han får inte ta emot telefonsamtal på helger.
Men
Norman! Men no phone calls on the weekends! är liksom den act-outen.
Men han gör den i karaktären av Larry David då? Eller, det är inte så att det kommer in en liten sketch? För att det gör de ju här i Norman's Corner. Så
precis,
det var det jag tänkte
komma till. Att så här, det är som att det är mycket mer utbroderad variant av det här.
Mm.
Och i Curb så är det helt okommenterat att så här... Ja, men jag gör bara nära av den här situationen.
Ja.
Medan det här var... Jag vet inte om det är så lätt att använda det i tv. Liksom, den typen.
Nej, de använder det i Family Guy.
Ja.
Alltså så här att det, så han säger så här... Det var som den, alltså, i Family Guy är det ofta så här klipp till och så blir en liten sketch när han är i en fantasivärld.
Exakt.
Så det var lite det som de gjorde i Norman's Corner. Fast det var ju... Det kändes som att... Det var mycket i Norman's Corner som inte funkade.
Nej.
Alltså det var vissa grejer som var svinkul, men det var vissa grejer som inte var speciellt kul. Det känns som att Larry David gav väldigt ofta sin egen väg och struntar i vad publiken tycker är kul. Alltså, och det resulterar i, alltså, som stand-up-komiker är det vanligt att man stryker de skämten som ingen skrattar åt.
Mm.
Men Larry verkar inte ha den metoden.
Nej, åtminstone så tror jag att han chansar väldigt mycket.
Mm.
Och jag tror att de här chansningarna är väl väldigt mycket det som har blivit extremt framgångsrika också.
Mm.
Bara det att jag tror att det blir ett väldigt bra exempel på hur hans karriär har funkat. Det vill säga att han missar ganska ofta. Det vill säga att det blir ganska många saker och ting som inte riktigt funkar fram tills dess att det totalt funkar, vilket det gjorde med Seinfeld. Liksom.
Ja, i början av hans karriär så gjorde han mycket misslyckanden.
Mm.
Men liksom efter Seinfeld har han väl haft två ganska stora misslyckanden. Och det skulle jag säga först då var det sista avsnittet av Seinfeld där han kom tillbaks. Och han hoppade av efter säsong 7. Och sen så gjorde de två säsonger till. Men det sista avsnittet så kom Larry David tillbaka och skrev.
Mm.
Och det blev totalsågat och ganska hatat av publiken. Även om i Sverige så har inte vi de referenserna. Alltså då jag såg det sista avsnittet, ja, det var okej.
Ja.
Men, det är många, men när man läser sig biografier så är det så här, hur hanterar du den här floppen?
Ja.
Alltså för alla hatade.
Precis, och jag tror också att det är så här lite som såna här tv-finaler ofta blir.
Mm.
Att det blir ofta det som är den tacksamma storyn efter det att en sån har sänts för tidningar och så vidare. Att så här, om det finns något missnöje med det så är det det man fångar upp. Det blev ju väldigt mycket som med Sopranos-finalen också.
Så är det också, men det är också så att folk... När folk har en tv-serie de älskar, då är de arga för att den läggs ner.
Exakt.
Och då så tar de ut den ilskan lite på att säga att sista avsnittet var så dåligt.
Exakt.
Men det påminner lite om när man blir dumpad och man säger så här, du gjorde slut på ett dåligt sätt.
Yeah.
Det jobbiga är ju att det tar slut.
Yeah.
Och sen så att någon gör slut på ett dåligt sätt, det är egentligen bara en parentes. Liksom. Det är kanske där man tar ut sin ilska.
Exakt. Jag hör av mig för att jag har lite synpunkter på precis hur det här gick till. Jag vet inte om du var sugen på att prata med mig. Men...
Nej, men man hör ju ofta folk som har synpunkter på att någon gjorde slut på ett dåligt sätt.
Visst.
Men det stora grejen är ju att någon gjorde slut. Och det är sagt samma sak med tv-serier.
Precis, det anspelar lite på ett sånt här Norm McDonald-skämt. Det här att det, så här, det värsta med det här sättet hon gjorde slut på, kan man ju säga då. Att det är så här, men det är inte det värsta egentligen.
Nej.
Det värsta är att det tog slut. Liksom.
Tänker du på Comedians in Cars Getting Coffee när han
pratar
om Bill Cosby?
Bill Cosby, uh-huh. Precis, och så säger han så här, att hans kompis sa att... and the worst thing about this I think is the hypocrisy. Och Norm svarade med att jag tror inte att det är den värsta delen. Jag tror att värsta delen är våldtäkterna. Och kanske efter det så är det väl drogningen och hemlighetshållandet av allt det här. Så långt ner på listan kommer hyckleriet.
Apropå Norm och Norman, så sa du att det är ett återkommande namn i Larry-sagan.
Exakt, jag kan komma på tre exempel. Och dels så är det här, Norman's Corner. Och sen så Norman, då är det här, den här ranten som han har med Cheryl i Curb Your Enthusiasm. Och sen så är den här pjäsen då,
vilken
som
rant?
Kring den här läkaren som inte vill ta samtal.
Ja, du nämnde det innan.
Precis. Och sen så i den här pjäsen då, som jag precis läste manuset till, så heter han Norman Drexel, tror jag. Mm. Ja.
Men jag tror han, Larry är väldigt inne på det, liksom funny words.
Exakt.
Och så funny names då antagligen också, att han tycker att Norman är ett roligt namn.
Ja, exakt.
Som till exempel vad Joe Davola.
Ja.
Han träffar någon snubbe som hette Joe Davola i verkligheten, alltså som var typ en producent i Hollywood eller sånt.
Just
så
det.
Sa han bara så här, fan jag gillar det namnet, det är okej om jag använder det i tv-scen. Och han sa, visst. Och sen så blev det då Crazy Joe Davola som var det största psykfallet i tv-serien.
Yeah.
Och den här producenten som hade godkänt den, han ångrar ju för att liksom varje gång han presenterade sig så, så refererar ju folk till det hitserien och det populära avsnittet. Mm. Eller han återkom ju rätt mycket. Men han tyckte det var ett roligt namn.
Ja.
Och just i Comedians in Cars Getting Coffee, det finns ju ett avsnitt där Jerry Seinfeld intervjuar Larry David.
Yeah.
Och jag tycker det är väldigt härligt att se deras kemi på något sätt när de bara sitter och pratar med varandra. För man märker liksom att de är väldigt bra kompisar och har en bra personkemi.
Ja,
och så är det så att de sitter och dricker kaffe och... Jag vet inte om det är nog Jerry som säger ordet what kind of debauchery, eller vad heter det,
debauched. Så han säger så här, vad är det, de pratar om dieter.
Ja.
Och så säger han så här, how are you when you go off, give me the debauched. Och han säger det väldigt välvalt. Han är väl mästare av timing, så han säger det precis när Larry tar en klunk te. Och då försvinner det teet ut. Men det är liksom så här spit take som det kallas. Att han
och sen så säger Jerry så, funny word. Och han nickar liksom så här. Att det var ett roligt ord.
Precis. Men jag tror att de är extremt mycket för det, båda de två. För jag såg en intervju också med Jerry.
Funny words.
Dels roliga ord, dels roliga namn, bara så här roliga läten av olika slag. Och han var ju en sån här frågesport om Seinfeld-serien av någon anledning. Det var ett så här väldigt litet program.
Mm.
Och då blev han tillfrågad väldigt mycket om så här olika namn som skulle i så fall ha dykt upp i serien.
Mm.
Och så hade de olika exempel och han hittade liksom alltid rätt namn, alltid rätt ord för saker och ting. Så de har väldigt starka åsikter kring liksom vad som låter roligt. Så Lloyd Braun är en sån här.
Ja, men det är ju
det låter extremt roligt och väldigt autentiskt liksom på samma gång. Säger väldigt mycket för den skolan att liksom vissa läten är roliga.
Jo, men det är en sak som jag också liksom tagit med mig när jag är inspirerad av Larry David. Alltså, jag gör ju en nollbudget sitcom då som heter Mina Problem. Den är väldigt inspirerad. Det är tydligt, speciellt kan första avsnittet är väldigt tydligt inspirerat av Curb Your Enthusiasm och i viss del Seinfeld sätt att knyta ihop olika storytrådar till liksom en snygg knut på slutet. Vilket då förresten Larry David säger att han har fått från tv-serien Sergeant Bilko.
Just det.
Som är någon tv-serie som jag inte har sett, men som gick andra halvan av 50-talet i USA.
Exakt.
Har du sett den?
Jag har inte sett den, men jag vet att det är en sån här svartvit historia som ska vara väldigt rolig.
Mm, den kanske man borde kolla upp också.
Ja, jag tror att den står sig.
Men det här med funny words tycker jag också så att ibland kan liksom jag dra ett skämt och det som är det roliga är liksom ordet, om jag säger framstupa sidoläge, tycker jag till exempel är liksom ett roligt uttryck. Om man då säger det i punchlinen behöver inte finnas där. Liksom. Man märker att det är ordet folk skrattar åt.
Ja, eller? Precis. Det kan ju vara ofta så att du säger någonting väldigt specifikt.
Mm.
Som är liksom, du hade inte behövt namnge just det här.
Nej.
Så då blir det väldigt roligt, precis.
Men det är ju rätt många tv-serier som har inspirerats av Curb Your Enthusiasm. Alltså väldigt tydligt. Jag skulle säga den danska tv-serien Klovn, eller Clown kanske det uttalas på danska, stavas K-L-O-N-K-L-V-N.
Mm.
Har du sett den?
Jag har inte sett.
Svinrolig. Alltså i många avsnitt är men till och med roligare än många Curb-avsnitt.
Mm.
Och sen så i Sverige så hade vi ju då Anders och Måns som gjorde Succéduon som var då uttalat Curb-inspirerat också.
Yeah.
Förutom då, och sen gjorde jag då Mina Problem som också uttalat Curb-inspirerat.
Yeah.
Sen har jag funderat på hur pass Curb Your Enthusiasm inspirerat The Office, alltså Ricky Gervais brittiska The Office.
Ja. Yeah.
För den kom ett år efter liksom piloten eller det här HBO-specialen som var förlagan till Curb.
Mm.
Och det är båda två i mockumentärer. Och när Ricky Gervais liksom skulle intervjua sina idoler så intervjuar han ju Larry David.
Mm.
Så, och det här liksom cringe comedy som liksom blev ett, lite, vad jag vet, inte ett stort begrepp innan de två tv-serierna. Båda två rör sig i den fåran.
Mm. Precis, och just det här att ha en kamera och så vidare, mm. att det på något sätt...
Ja, det är mockumentärstilen.
Ja, precis. Det var väl lite nytt för komedi, har jag en bild av, att liksom spela in det på det sättet. Ja, precis. Jag tror att det är det, och sen så var det väl han, Gary Shandlings serie också, Larry Sanders Show. Som också var en sån här fake dokumentäraktig serie som jag tror att han gillade väldigt mycket också. Ricky Gervais då. Men jag tror att som jag har förstått med The Office, om man ska gå in på det, så var det så att de fick Steve Merchant och Ricky Gervais som skapade den. Steve Merchant jobbade för BBC och då var det en del av hans praktik eller något sånt där. Han kanske praktiserade på BBC. Och då var det en del, någonting han bara skulle göra, någonting alla anställda skulle göra, var att göra ett reportage, ett tv-reportage. Mm. Och då valde han att göra ett fake tv-reportage. Han valde att göra en fake dokumentär.
Mm.
Och Ricky Gervais, den här karaktären David Brent, som den hade de då liksom gjort på sitt kontor när de jobbade ihop, Steve Merchant och Ricky Gervais.
Okay.
Så han hade liksom bara gjort den hela tiden, och då var det så här, ja men kom in och gör den lite. Och sen så hade han liksom märkt när han hade suttit i edit att det här ser jättebra ut.
Mm.
Jag tror att de var väldigt imponerade av de här serierna dock. Som kom innan dem, liksom, de här fake-dokumentär-komedierna. Liksom.
Om vi ska gå tillbaka till Larry Davids floppar efter Seinfeld då, när han började vänja sig vid framgång. Så var det, förutom då det sista avsnittet, så var det ju det han gjorde efter det sista avsnittet, det vill säga filmen
Sour Grapes.
Sour Grapes, ja.
Mm.
Har du sett den?
Jag har sett den, ja, precis. Men jag tror bara en gång.
Jag har sett den en gång också, och jag tyckte inte den var bra.
Ja.
Tyckte du den var bra? Tyckte den var rolig?
Jag kan förklara mitt förhållningssätt till hans floppar.
Ja.
Och det är att jag tycker att det liksom inte translates. Alltså hans material då. Ofta så tycker jag att materialet är väldigt, väldigt roligt. Det tyckte jag nog också här med Norman's Corner. Att det var nästan alltid roligt. Bara det att leveransen fungerar liksom inte.
Nej, men jag tyckte att Gilbert Gottfried levererade Larrys material väldigt bra.
Ja, visst. Men för Sour Grapes räkning så skulle jag nog säga att pacingen i den filmen är, alltså det vill säga tempot i den filmen är mycket mer tv-liknande än vad den är film.
Ja, han hade ju då liksom, jag vet inte om det var samma tv-bolag som gjorde Seinfeld som finansierade, eller i alla fall någon, för mig, jag läste att det var att han tyckte att, ja men jag har dratt in så mycket pengar åt de här så att de ska fan finansiera min film nu.
Ja, det är möjligt.
Och det läste jag den här Pretty Pretty Good.
Mm.
Och så gjorde de det, men de gav en ganska liten budget och satsade ganska lite på den.
Ah, okay,
och den blev ju inte så bra. Alltså det var ju skådisarna i den tycker inte jag är speciellt. De har ingen bra komisk timing.
Nej.
Och sen tycker jag att manuset är inte så fantastiskt.
Det är en rolig grundidé, om man ska nämna grundidén, så är det väl att två killar spelar på kasino i Las Vegas. Och så vinner de, bara det att Nena fick låna ett mynt från sin kompis. Och då är frågan så, hur ska de göra med vinsten?
Yeah.
Det tycker jag är otroligt roligt grundmaterial. Liksom.
Jo, det är en intressant frågeställning. Och när jag såg den så funderade jag på, för att det handlar ju då om att en av dem blir snorrik.
Yeah.
Och så ger han lite pengar till den andra. Men han blir ganska rik. Han får kanske $100,000, men han är ändå missnöjd.
Yeah.
Och jag funderar på, är det liksom en nyckelroman liknande grej för då att det är en metafor för Seinfeld-tv-serien, att det är så här att han och Jerry Seinfeld skapade den tillsammans.
Ah.
Jerry Seinfeld blev jätterik och berömd, visst Larry David blev också jätterik och inte riktigt berömd.
Yeah.
Men han kanske kände att det här har vi ju skapat tillsammans. Nu vann du mycket mer på det här.
Ja, just det,
att det, att det är lite som att han lånar ut ett mynt till Jerry.
Det är jätteroligt. Det är en väldigt rolig metafor. Verkligen.
Jag tror det kan vara att han har gjort det omedvetet.
Ja, det kan också vara. Det är ett väldigt roligt ämne det här med vem som får äran för den framgången.
Verkligen. Jag. Det är spännande.
Och det är kanske någonting som jag har varit mest sugen på att prata när du
och det här var ju innan Larry då hade fått sin ära via Kirby Enthusiasm, så ingen, väldigt få kände igen hans ansikte, så han hade inte, så han måste kanske ha känt en större bitterhet i det sammanhanget.
Ja, alltså just inför den floppen åtminstone, för jag har en jättestark känsla av att hade inte den floppat så hade just långfilmer varit det han var intresserad av att göra.
Ja, förmodligen, han hade gått till Woody Allen liksom.
Precis, jag tror att det hade varit just Woody Allen liknande filmer fast med mycket mer raunchy material liksom.
Vad betyder raunchy?
Alltså mycket mer, alltså för stor del av den här Sour Grapes-filmen går ut på att en kille till exempel kan göra oralsex på sig själv. Det är mycket mer så här
mycket mer vulgärt material
precis, än vad det hade förekommit i en Woody Allen-film liksom. Så att jag tror att det är det man hade sett av hans karriär om den inte hade floppat liksom. Så det tror jag var liksom katastrofal grej för hans del liksom.
Så det var det du sa att du ville snacka om?
Nej. Eller? Det som jag tycker är så intressant med Larry i och med att du tog upp honom så att vi kunde prata om honom var så här att man refererar sig ofta till honom som hjärnan bakom Seinfeld. Och så ofta som den som liksom borde ha fått äran för men som inte fick det. Och jag menar det är också någonting som ett narrativ som han använder själv i den här HBO-timmen som han har. Det är någonting väldigt kul med det begreppet tycker jag, hjärnan bakom. För det är ju på något sätt då en person som inte har fått ett uppmärksammande för någonting jättestort men som nu ska få det. Det är liksom ofta en sorts tidningsartikel man skriver.
Just det.
Att så här, Steve Bannon är bakom Trump-kampanjen, liksom hjärnan bakom Trump-kampanjen. Och samma sak just apropå att du nämnde The Office. Så Steve Merchant är ju den som skapade det tillsammans med Ricky Gervais. Han brukar ofta refereras till som så här hjärnan bakom The Office. Det är ju liksom, man kan ju tänka sig att Seinfeld är liksom, hjärnan bakom Seinfeld är nog säkert ganska mycket både Jerry och Larry. Men det blir liksom mycket mer mystiskt och spännande om man säger det. Att här är den som egentligen är bakom scenerna och liksom nere i källaren och skriver de här manusen.
Han har skrivit, alltså av alla Seinfeld-manus har han skrivit runt 60 stycken.
Precis.
Larry David, så det är ju ganska få egentligen. Av alla, jag vet inte hur många det finns, men det är hundratals.
Precis, jag skulle, det jag tänkte säga om det är så här, jag skulle säga att det är den mest sanna storyn om det här med en hjärnan bakom som jag har stött på, just för att det verkar ganska legitimt. Det med att han var så här head writer, det innebär ju att även om jag tror inte han skrev, hade ju inte writing credits för alla avsnitt och sådär.
Men han godkände idéer.
Precis, och jag tror att han och Jerry satt liksom och skrev till avsnitten alltid. Så de satt nog alltid och ändrade på repliker och ändrade på olika ord och kommatecken liksom.
Jo, det tror jag också. Eller det har man ju sett på de här behind the scenes-materialet.
Precis.
Sen gjorde Larry David en egen film senare också, den som heter Clear History, som är väldigt, väldigt lik Curb Your Enthusiasm, fast det, han spelar inte Larry David, karaktären Larry David.
Precis.
Men du sa att du gillade den filmen. Jag tyckte den var ganska bra. Jag tyckte den var lika bra som de bästa avsnitten av Curb Your Enthusiasm.
Nej, precis.
Men
det
nästan.
Det är väl, jag tror att det är ganska likt hur jag känner inför den här pjäsen. För den är också väldigt lik Curb. Men så det är liksom att man får flytta ut den serien till Martha's Vineyard. I det fallet.
Där han bor där på somrarna.
Precis.
Jag läste en bok som heter Hitchhiking with Larry David. Som då...
Att du har läst den?
Har du också läst
den? Är den bra?
Nej, den är inte speciellt bra.
Nej.
Det handlar om någon snubbe. Jag köpte den för det. Ja, men det är en självbiografisk berättelse om någon snubbe som hänger i Martha's Vineyard på sommaren. Och så träffar han Larry David där och han får lite livsråd och sånt av honom. Vilket är en sann historia, men den var rätt dålig, skulle jag säga.
Ja, jag fick ju känslan av den. Skälet till att jag inte köpte den var just att så här, det här lär ju vara att han rider väldigt mycket på det här namnet.
Ja, liksom. Att den har Larry David i titeln, så alla Larry David-fans får upp den när de söker på böcker, precis, om Larry David.
Precis, vilket jag också har tänkt på är en sån här ganska rolig effekt av att vi spelar in det här avsnittet. Att antagligen kommer någon amerikan att söka på Larry David och få upp två svenska killar som sitter och pratar om att de tycker att han är rolig. Nej, men så här, Clear History tycker jag är rolig, och kanske lite mer så här, den är lite mer trevlig på något sätt än ett Curb-avsnitt. Det förekom ganska mycket musik så här. Jag gillar ganska mycket av musiken som är med i den. Det är så här lite Doobie Brothers musik. Och ganska mycket det här att man gillar liksom när det kommer till så här ganska stor conclusion, ganska stor hopkomst av alla de här handlingarna som är i serien. Så den är lite mer uppstädad och lite mer storslagen version av ett Curb-avsnitt. På det sättet så tycker jag att den är rolig. Sen är det också ett par sådana här handlingar som jag tycker är väldigt roliga. Bland annat det här att han tror att han kan få den här tjejen som John Hamm egentligen är ihop med. Och det blir något väldigt roligt med det. Liksom hur han försöker sig på det. Olyckligt liksom.
Ja, och nu väntar vi på en ny säsong. Det är roligt att Larry David fortsätter göra Curb Your Enthusiasm trots att han är 71 år gammal.
Ja.
Och fortfarande rolig. Jag gissar att serien har peakat. Vi har nog sett det roligaste avsnittet av Curb, skulle jag gissa på. Ja. Men det är fortfarande, jag gillar den då liksom. Jag tycker fortfarande det är roligt. Jag kommer se allt han gör.
Ja, precis. Jag tyckte att förra säsongen var väldigt, väldigt rolig att kolla på. Det var väldigt mycket roligt material. Sen blir det också någon så här blandning av att man är så uppspelt över det. Att det är nästan lite svårt att skatta autentiskt åt den. Det är liksom som att man är så glad att se det. Och så ska man samtidigt bara uppskatta det som en rolig komediserie. Men det ska bli väldigt kul att se de här nya avsnitten.
Vet du när den kommer?
Nej, jag vet inte exakt.
Nästa år har jag hört.
Nej, ja, precis.
Alltså 2020.
Ja, jo, men så är det. Så är det. Ja. Jag vet inte exakt vilken del av det.
Och med de orden måste vi tyvärr avsluta veckans avsnitt av Arkivsamtal.
Det var väldigt roligt tycker jag.
Ja, det tycker jag också. Jag hade nog kunnat prata längre om Larry David. Jag heter Simon Gärdenfors.
Jag heter Axel Tidelius.
Fullbordat samtal.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.